köket.
Hej. Så här för otydligt. Viktigt på riktigt köket.
Ja. Mm. För idag sitter vi i mitt kök.
Mm. Och det är podcasten Viktigt på riktigt.
Ja.
Det så kan vara bra att upprepa ibland.
Mm.
Ifall att det glöms bort mellan mittemellan de här två virrpannorna vad det här egentligen handlar om.
Ja, vi är lite dåliga. Dels är vi dåliga på att göra reklam. Och sen är vi även dåliga för att göra reklam bara de kan nå oss. Just på bloggar och...
Tänkte du på att vi glömde det förra gången?
Mm.
Mm. Jo, men de kanske inte orkar höra det varje gång. Så vi får ta det extra tydligt den här gången.
Ja, det var bra idé.
Mm. Men det tar vi på slutet sen.
Mm. Good idea.
I övrigt, hur mår du?
Du är riktigt bra, tycker jag. Det har ju varit en ledig fredag. Och uppe tidigt och nere på gymmet. Jag tror gick 5:50. Och tog i som bara attans. Jag hade så mycket energi idag. Jag var så trött efteråt så jag var darrig i armarna. Och så hem och duscha och åt världens godaste frukost och sådär. Jo, det känns bra. Det var en bra start.
Du har varit en riktig hurtbulle.
Ja, faktiskt.
Jag ska säga.
Mm.
Mm.
Sen har jag varit bort i ateljén och lämnat ut lite konsttryck som någon hade beställt och lite sådär.
Mm.
Hur ser din status ut?
Min status?
Ja.
Jag kom ju hit som ett svart åskmål.
Ja, det gjorde du ju faktiskt.
Och sa att, nej, det är ingen det vi poddar, jag bara så dåligt humör. Vi skiter i det. Nej, det sa jag inte. Men jag sa att, jag skulle bli på bra humör först. Så nu är jag ju det. Nu har jag varit här i en halvtimme och nu är jag på bra humör.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Uh-huh. Men man, säger.
Man kan ju ha sån inverkan också, tycker jag. På varann. Utan, ja. Att man, utan att det, att ja, men bara genom att finnas.
Ja, du menar utan att någon måste försöka,
ja.
Att säga. Mm.
Jag kan märka det också ibland när jag vaknar på fel sida.
Mm.
Så kan jag ibland bli på bättre humör av att komma in på jobbet. För att det finns så många människor där som jag blir på bra humör av.
Mm.
Fast jag känner. Och så går man in i en annan värld också. Mm. Man lämnar sig själv och sitt eget huvud och går in på den här. Jag loggar ju in på arbetsplatspersonen.
Ja, precis.
Men det kan vara ganska befriande ibland. Och ofta då, när man är på dåligt humör. Mm. Det är då man märker att man har en arbetsplatsperson.
Mm.
Att man kanske är olika hemma och på jobbet.
Mm.
Och det är ju på gott och ont. Och vissa dagar så är det verkligen på gott.
Mm. Mm. Man är olika personligheter.
Mm.
Och jag tror att det bästa sättet, om man är på riktigt dåligt humör. Eller man har gjort något dumt, eller någon har gjort något dumt. Att man har fastnat i liksom... en dåligt tankemönster.
Mm.
För det är ju det. För det är ju tanken som håller den kvar.
Mm.
För det, om man är dålig, på dåligt humör på grund av en anledning. Och anledningen i sig så att säga borta.
Mm.
Då är det ju bara tanken som håller den kvar.
Mm.
Mm. Och då brukar jag, antingen så är man kvar i den. Och liksom maler på. Accelererar. Tar till några till negativa tankar. Då, man kommer ju inte loss.
Nej.
Så därför tror jag det bästa är om man ändå inte kan påverka som det ser ut just nu.
Ha.
Så är det ju det bästa sättet att göra något helt annat. Ta en promenad, ring en vän.
Eller podda.
Ring en vän eller fråga publiken.
Ha.
Nej, men eller som du säger, komma in på jobbet. För det är ju en helt annan värld. Andra energier, andra personligheter och puff, så bryts det ju.
Och annat att fokusera på.
Ja.
Så är det ju.
Definitivt. Så jag tror att man gör sig själv en tjänst. För jag menar, anledningen till att man var på dåligt humör, den finns ju kvar självklart. Men den här synen på den kanske blir lite klarare, eller vad jag ska säga. För när man har fastnat i den här irritationen, då jäklar är det grumligt vatten och ingenting annat. Blandar man upp det med lite en promenad eller något annat, då blir det ju klarare vatten. Och då kanske man tänker, ja. Där gjorde jag ju en dum sak. Men det var ju inte hela världen. Jag gjorde något dumt, men jag är inte dum.
Nej.
Så.
Nej. Jag vet inte. Jag kanske också är... Nu är det kanske också lite olika vem man har hamnat i syl med.
Mm.
Men till barnen är jag ju jättebra på att be om förlåt. Om det har varit någon batalj.
Mm.
Men jag vet inte om jag är lika bra på det med vuxna. Funkar alla så?
Mm.
Att det är lite... Jag kanske är lite martyr jag med. Inte bara det just. Fast, den här morgonen handlar om att jag varit arg på min sambo.
Ja,
och sa dumma saker.
Mm. Det är ju inte du den första i världshistorien då.
Nej. Som har varit. Nej. Men och så tycker jag att han sätter sig i den här martyroffer-rollen och så kommer jag på att jag kanske är likadan själv, jag vet inte.
Men att inte säga förlåt behöver ju inte, att ha svårt att säga förlåt behöver ju inte ha med martyrskap ju.
Nej, det kanske inte har.
För martyrskap, det är ju när man tycker synd om sig själv.
Ja, men jag gör kanske det.
Det kan det ju vara. Ja. Det, och det är en annan sak. Ja. Men en bra fråga. Man kan ju fråga sig själv, vill jag vinna ett krig eller vill jag få till en lösning?
Ja, visst är det så. Det är bara då, just när det är så färsk, då vill man ju helst bara vinna en strid.
Jag vet. Ja, det är fascinerande det där. För man har liksom aktiverat något reptilhjärneimpulser i sig själv som gör att man går ut på stridslinjen och plockar fram delar av sig själv som man inte riktigt är förtjust i.
Tycker du om? Nej.
Usch. Och det då är det ju bra om man kan försöka lära sig, och det här är ju så jäkla lätt att sitta och säga när det inte är skarpt läge, men att man kan försöka liksom tänka sådär att hur ser det här, alltså försöka se,
sätta sig in i en andra personens situation.
Ja, och kanske en tredje, försök skicka upp ett fågelperspektiv och titta ner på de här två som står här och bråkar. Hur ser det ut egentligen?
Ja, men då känner man ju så larvig som man håller på att dö också.
Ja, egentligen, och det är bra att känna sig lite larvig där tror jag, för då går den här ilskan och reptilhjärneimpulsen ner en bit. För det är ju bättre att känna sig lite larvig. För jag tror att distansen från att känna sig lite larvig till att faktiskt krypa bort mot ett förlåt eller kommunikation blir lite kortare då.
Ja, men det tror jag med, när man inser att jag inte är värt det. Nej. Helt enkelt att det inte är värt det. Men sen är ju den här också, det är så himla trist om man försöker liksom komma till någon form av försoning eller prata eller säga förlåt på något sätt till en, det behöver inte vara det kan ju vara en vän eller en mamma eller en partner, var som helst, men man ändå hamnar i en syn med,
eller kollega.
Det är ju så tråkigt det här när man ändå ska försöka krypa till korset och den andra ska vara långsiktig.
Jag vet, och det vet jag verkligen, för jag är ju, jag har ett helsikes temperament, men jag är inte långsiktig.
Nej.
Så jag har väldigt,
men du är ju lite så här, du exploderar pang och sen,
ja. Sen kan jag liksom, 5 minuter senare, om jag hittar en bok som just jag ska berätta det här, och då har jag glömt det. Jag menar det, jag har glömt att jag var så här. Ibland tror jag att det är något fel i generna.
Och det är ju positivt för din del, för dina känslor och för ditt mående. Men jag kan tänka mig att den som, nu tar vi min pappa som ett exempel, som kanske inte funkar så, kan känna sig lite bagatelliserad. Och lite tillintetgjord, tror jag. Om det till exempel kan vara så att du har sårat honom. Och sen behandlar det som att, kolla den här boken, det var ju ingenting, nu är vi glada och nu är det jättebra och gud vad härligt va.
Ja, exakt. Så där får man ju faktiskt. Och det är då också det är bra att kunna se i perspektiv. Hur ser den andra? Och upp i fågelperspektiv, titta ner på de här två. Där får man ju skärpa till sig.
Ni är ju också definitivt varandras totala motpoler när det gäller om det här om att vara arg och bråka.
Ja, jag är fullständigt allergisk mot tyst, alltså tiga ihjäl konflikter. Det är mitt värsta. Oavsett vad det är. Jag har väldigt svårt att tiga ihjäl konflikter med människor som betyder, med familjemedlemmar, med vänner. Alltså jag kan inte. Men det är därför jag har lite svårt för det där. Vänd andra kinden till.
Då måste jag erkänna en sak. Jag har ju ärvt det lite grann från honom. Jag kan. Nu är han extrem.
Ja.
Men jag kan ta till det, ja. Jag
kan ta till det. Hur? Ja. Oj, det här är ju så spännande.
För nu kan ju du få höra vad jag har berättat, för han vill kanske inte prata så mycket om det.
Precis.
Nej, för jag tror att jag lever med en person.
Ja.
Där den här tystnaden är så otroligt, otroligt obekväm. Så för mig har det blivit mitt sätt att få honom att prata. För han är ju som du. Det här att, nu skiter vi i det, nu vart det bra. Och herregud, det var ju, vad hände? Och nu är vi glada.
Chilipen.
Ja, lite så. Ja. Och behöver jag få honom att prata om någonting som det skaver i. Som jag känner att jag vill verkligen prata om det här. Och jag vill inte att vi bara ska, nu vänder vi andra kinden till och nu skiter vi, nu är vi glada. Då funkar det med tystnad. För pratar inte jag, så måste den andra parten prata.
Mm.
Det, jag vet, det kanske är inte sympatiskt alls att göra så mot en annan person.
Nej.
Men ibland är det ett vapen som funkar.
Mm. Mm. Jag tänker ju som det här.
Ja, just.
Men ja, man är ju olika och det är ju bra. Man ska ju vara olika, för man ska ju lära sig av varandra. Men jag fattar inte vad som händer i människor i tystnadsvapen. Jag fattar inte hur man kan existera i de här tystnaderna. Tystnad som tystnad, stillhet.
Skönt,
det är ju skönt. Ja.
Men en laddad tystnad.
Ja, exakt. Laddad tystnad, det är bra ord. Det, ja. Jag vet nästan ingenting värre.
Nej. Men är det för att du har levt med det så länge också?
Mm.
Eller är det för att du är helt tvärtom som person?
Det är både och, tror jag.
Ja.
Men hade man inte levt med det, så är det klart att man inte skulle tycka det var så stort problem, för då vet man ju inte hur det är. Mm. Så tror jag det är. Men om du har levt med det, då vet du ju hur det är. Åh, visst. Två som klarar av laddad tystnad, de kanske fixar sina konflikter. Nej, jag har svårt att tro. Alltså, vad tar det vägen?
Nej,
då?
Jag tror inte, det skulle inte gå att vara två stycken i tystnad.
Nej.
Det skulle ju aldrig gå.
För då skulle det ligga 1 miljard obearbetade konflikter begravt någonstans.
Och det skulle bara, ja, nej, det skulle aldrig gå. Men det skulle ju heller aldrig gå att vara två som du. För då tror du inte att man till slut sopar mycket problem under mattan. För att man...
Tjoho! Jo, det tror jag.
Att man till slut...
Det tror jag.
Att man så här, men nu struntar vi det. Nu är vi sams. Nu är det bra. Så tycker man ändå att det här har varit ett problem som man har bråkat om. Och till slut kanske det bara pang exploderar när mattan inte räcker till för att täcka det här.
Liksom. Mm. Men... Jag är ju inte alltid så.
Jag köper en större matta.
Ja, då köper jag en större matta. Nej... Jag är ju inte alltid så, för det kan ju vara saker som jag gör en hel tupp av som någon annan tycker är en fjäder.
Mm. Jo, men så är det ju alltid.
Då sopar jag inte under vatten, må du tro.
Nej.
Då jäklar anamma ska det vändas ut och in och upp och ner och bearbetas och gås igenom och sägas hur upplever du, hur upplever jag och hur då må du tro att jag går in och frotterar mig verkligen i det där. Men då kan ju den andra parten tycka att hallå, har vi inte lämnat det här för länge sedan?
Ja, jo, men det kanske är så. Men gud, vi låter som en parodi.
Ja, men man är ju den man är.
Ja.
Men,
ja, så är
jag. Man är den man är.
Jag blev snygg.
Jag tror ju att...
För att citera Regina Lund.
Ja.
Kanske vi ska tillägga.
Ja. Just det, jag tycker det är lite roligt. Man blir som man blir och jag blev snygg.
Jag tycker det är lite härligt. Jag vet inte vilket läge man sa det heller. Jag tror att det var på radion, men strunt samma.
Mm.
Stickspår.
Men det är häftigt. Jag tycker ändå att det är häftigt att man är olika, att man får lära sig och att man får alla de här upplevelserna. För som du säger, gud var pretty boring om alla skulle vara som jag.
Ja, men jo, så är det ju. Så är det ju, absolut. Tänk om du skulle gå runt och leva i en värld med bara sådana, med bara dig själv.
Mm. Men det skulle också, det här är lite min fasa. Människor som aldrig någonsin kan säga, jäklar, det där var dumt gjort av mig, förlåt.
Jag vet.
För jag tror att det nästan är ännu värre.
Det är det. Och det tror jag att de flesta är överens om.
Ja.
Nej, men det går ju inte. Det finns ju ingen som är felfri.
Men då undrar jag. För ändå, det har ju varit ut forskning på det här också. Just att det är så svårt att säga förlåt. Många har i alla fall svårt att säga förlåt. Vad är det då? Om alla vill att den andra ska säga förlåt. Vad är det då som är så svårt i att säga förlåt?
Oh, frågar vad jag tror eller vad jag känner eller vad...
Både och.
Jag vet inte ens om jag har svårt att avgöra... Om jag är en person som har svårt att säga förlåt. Jag är liksom, vad ska jag jämföra med?
Jag kan ju bara
jämföra med vad jag känner. Och nej, när jag vet att jag har gjort riktigt fel så tycker jag nog inte att det är svårt.
Nej.
Men ibland så kan jag inte hålla med om att jag har gjort helt fel.
Nej. Och då kan det ju vara.
Ja, och då kanske det är svårare i sådana situationer. Mm. Men att jag till slut gör det också för att jag kan få det här perspektivet att... Men är det viktigare att jag kände att jag hade fel än att vi ska försonas?
Ja,
eller
precis.
Hade fel
ja. Mm.
Och då kan jag nog komma, ja, men då är det väl inga problem då.
Nej.
Men det är inte, jag har absolut inga problem med det, att göra det när jag vet att jag hade fel.
Nej, för ibland kan det vara så här för mig till exempel. Om jag inte får säga förlåt, gud, jag gjorde så jäkla fel och jag vill bara be om ursäkt, då, jag kan inte släppa det förrän jag får säga det. Mm. Förstår du? Jag måste säga det för, var det varit dumt.
Fast det är väl bra.
Ja, och då behöver jag inte ens få green light eller okej från den andra.
Nej.
För jag kan ju aldrig kräva det.
Nej, det kan man ju aldrig göra.
Men jag måste säga det, förstår du? Och det är ju en egoistisk handling, kan jag känna. För att det, ibland handlar det om att jag ska kunna ta den här saken och lägga den åt sidan. Så måste jag få säga, förlåt, det jag gjorde var inte bra.
Mm.
Men jag kräver inte att du ska förlåta, men jag måste få säga det här för att jag ska kunna släppa det.
Fast jag tycker att ett förlåt är alltid bra, även om det är själviskt. Jag tycker inte att även om det är själviskt syfte, så spelar det ingen roll, för det finns ju aldrig något negativt med ett förlåt.
Nej, nej, så är det. Och det är sant.
Men jag tänkte på en annan sak, om du vänder på det tvärtom då.
Mm.
Om du själv tycker att, nej, i den här situationen så tycker jag att jag handlade rätt.
Mm.
Men den andra personen berättar för dig att, fast jag blev sårad.
Mm.
Tycker du av medmänsklighet att man då, ja men då får jag be om ursäkt för att jag sårade dig. Även om du inte tyckte att du har gjort fel.
Var det ett frågetecken här nu?
Ja, vad du tycker.
Vad jag tycker?
Mm.
Ja, det är klart att man har hamnat i de situationerna någon gång. När man tänker att, fast jag gjorde ju så gott jag kunde nu och jag vet inte hur jag skulle gjort på ett annat sätt med de förutsättningar jag har.
Men det går ju ändå inte att frångå att den andra personen har blivit ledsen.
Nej.
Hur man än tycker att man har handlat rätt.
Och då får man ju säga att, då får jag be om ursäkt att jag gjorde dig ledsen.
Mm.
Sen får man ju fundera, men, för det här är ju lite, lyssna på den här, man måste, ja, då får jag be om ursäkt om jag sårade dig, men
jag
tyckte att mitt handlande var okej.
Ja.
Är inte det lite en mental whiplash? Jag vill be om ursäkt för det här, men, och så vrider jag om det. Jag vet inte, det är det jag ställer frågan. För nog har det hänt att jag har gjort så. Då vill jag be om ursäkt för det här, men jag ansåg
jag
att jag inte
att jag borde det.
Nej, precis.
Den är konstig.
Det blir ju tomt förlåt.
Ja, det blir det.
Och lite en mental whiplash.
Nu pratar vi mun på varandra igen.
Ja, vi som var så duktiga förra gången.
Ja,
kanske var därför vi hade extra mycket lyssnare förra gången, för att vi inte pratade i mun på varandra.
Ja.
Mm, det skärper oss då.
Vi slutar från och med nu.
Ja.
Let me tell you about the boy I know. Nu ska vi prata om något helt annat.
Mm.
Kanske inte helt annat.
Nej, jag tänkte
det har ju med konflikter att göra kanske lite.
Lite nära varann.
Ja, men det gör det. Ja, det är ju lite det här med också inte konflikter, men att något som ligger och skaver ändå.
Något som ligger och skaver.
Mm.
Och något som är så otroligt skamfyllt.
Det är otroligt skamfyllt. Och nu när vi kommer säga det här så kommer nog förmodligen varenda av alla 100 lyssnare att säga nej, det gör inte jag. Det här sysslar inte jag med. Inte okej.
Nämligen skitsnack.
Mm.
Vad är skitsnack då?
Jag tror de blir svettiga ute nu.
Lite.
Ja, men jag skulle säga så här. När vi pratar om någonting som vi sen inte kan stå för inför den här personen.
Mm.
Eller som man på något sätt inte säger rakt upp i ansiktet på den här personen. Eller till personen.
Alltså baktala.
Ja.
För, ja.
Fast baktala. Jag vet inte. Är inte det. Nej, det kanske är baktala. Det är väl att tala bakom ryggen kanske. Eller?
Ja.
Ja.
Det kan det ju vara. Helt klart. Men jag tänker, för skitsnack kan ju vara, det är ju såklart ett väldigt negativt laddat ord.
Mm.
Och någonstans så känns det ju, ja precis, som att det är när man pratar om någon som man inte skulle säga samma sak om det stod framför en.
Mm. Mm. Precis det, just så.
Ja. Jag var tvungen att tänka så att jag liksom får bildskärm. Men vad är det som är så bra med skitsnack då? Finns det någonting bra med skitsnack? Det vi tänker ta upp nu är alltså skitsnackets vara eller icke vara.
Ja, och kanske de olika definitionerna och på vilket sätt man kan göra det. Och, ja, men jag tror att man kan göra det på olika sätt. Ja, jag vet inte. Alltså, det är lite, vår inspelningsutrustning här krånglar lite. Och den här
man vi tappar lite fokus.
Tappar lite fokus här. Vi pausar och kör om. Ja. Och ser om det blir någon bättre. Testar vi igen.
Ja.
Provar vi igen.
Se om det går bättre.
Mm.
Tekniken sönder.
Ja.
Mm. Jo. Kan det finnas något bra med skitsnack? Det var det jag undrar.
Ja, nu är det ju lite olika vad definitionen av skitsnack är.
Mm.
Men jag kan ju säga att jag kan ju inte frånsäga mig att jag inte gör det. Och det vet ju jag att du inte heller kan.
Nej.
Jo.
Du har aldrig sagt.
Ja, perfekt. Och för mig... När det har hänt att man hamnar i den här positionen när man sitter, för det är ofta så det funkar för mig, att jag helt plötsligt sitter och hör mig själv prata om någon på ett nedlåtande sätt, för det är väl det som det är. Men i de fallen så har det för mig oftast handlat om en frustration över en annan människa på något sätt som man har gått och burit på kanske väldigt länge. Den har byggts på mer och mer. Och till slut kanske man upptäcker att det finns någon man kan möta i den frustrationen som har upplevt samma frustration med samma människa.
Eller, alltså en tredje part som tycker lika som
en
du.
En tredje part som tycker lika som jag och har samma frustration. Och så plötsligt så kan man mötas i den här frustrationen som man har gått och burit på förmodligen väldigt länge. Eller för mig är det ofta så. Och när man väl kan göra det så finns det någonting väldigt förlösande i det. Samtidigt som det är ju väldigt dubbelt också. Jag kan tycka att det är skönt och som sagt förlösande att få ut det här och känna att jag liksom kan få det på pränt, samtidigt som jag mår lika dåligt efteråt av en annan anledning, nämligen att jag har suttit och pratat om det här. Så att efteråt, ja, jag känner mig lättare men tyngd av en annan orsak.
Snacka om paradoxen. Alltså en stor paradox är det ju. För att för det var som jag sa till dig innan vi pratade om det här förut. För mig inkluderar det ju ett fruktansvärt stort dåligt samvete varenda gång
det är
jag har sagt något om någon som inte är med.
Så
frågan är för först när du sa det här också, nej men det är bara dåligt, det gör inte jag. Men sen när man börjar tänka på, men vad är det då? För jag tänkte skitsnack också först när du sa det, lite som att fara med osanning. Lite som att
men det är ju väl lite
hitta
den.
På för att samla poäng.
Ja.
Men det är ju inte riktigt det skitsnacket vi pratar om.
Nej, det är ju mer sånt skitsnack man gör när man går i skolan. Eller det kanske man gör när man är vuxen också.
Ja, det finns de som det gör finns också för att samla poäng. Men jag förstår vad du menar. Ja, att det finns någon... Vi säger att någon har gjort mig riktigt skitilla. Och jag blir ledsen, besviken och arg. Om jag då hittar någon där jag får lägga ifrån mig det här en stund. Om någon som inte är med. Och jag blir lite okejad. Förstår du? Att det är okej.
Du
jag förstår
bekräftad.
Verkligen att du tycker så här. Hur kunde de göra så mot dig? Ja, det finns tyvärr.
Att någon annan bekräftar dina känslor.
Ja, det blir de något förlösande. Samtidigt så kommer det ju en svans på det här. Med dåligt samvete. Sitter jag här och berättar för den här om den här tredje parten att de har gjort mig så besviken. För sen finns det ju ruskigt många baksidor av skitsnack, självklart. På en arbetsplats till exempel. Om det finns om du har en dålig ledning så att det blir väldigt mycket antaganden, då börjar skitsnack. Och då blir det ju som varbölder som smittar runt om.
Då blir det ju riktigt skitsnack.
Ja, och det finns ju inget gott i det. Tyvärr så blir det ofta en stimulans i det också. För då hittar ju en varböld, en like i någon annan så att säga. Och då blir ju det sammanlänkande kittet. Det är att vi tillsammans tycker att chefen är en stor skit.
Mm. Mm.
Men visst, det blir ju också en förlösande grej mellan de här två parterna. Eftersom de är så besvikna på sin chef och kanske har framfört förbättringsåtgärder och så vidare. Men man har blivit ignorerad eller kanske till och med tillintetgjort.
Mm.
Och så känner den här andra parten också så.
Mm.
Ja, tyvärr, det finns ju en stimulans i det här. Men det vi ska komma ihåg är att det finns ju ingen lösning i det.
Nej, det gör det inte, men det finns ju inte en lösning i allt.
Nej.
Det vore ju konstigt om det var så.
Mm.
Men tycker du inte?
Jo, jag är ju jävligt lösningsfokuserad.
Jo, men nu är vi ju realistiska.
Ja, visst är det så. Det är ju lite läskigt att det finns att man kan må bra av att hitta en jämlike och lägga sin skit tillsammans på en tallrik.
Fast helst av allt så vill man ju inte ha någon skit att lägga på någon tallrik. Man vill ju inte ha någon frustration över någon annan människa. Men ibland serverar ju livet frustration över en annan människa. Ibland kanske till och med över någon man tycker om.
Mm.
Och i det fallet, om det är någon man tycker om, så kanske det kan vara värt att ta det direkt med personen då.
Mm.
Istället för med...
Ja, det tror jag. Precis. Där är det nog jäkligt viktigt. För där tror jag också att man kan bygga en hel tupp av en fjäder.
Mm.
Om man går och tuggar runt med sina vänner och sen inte tar det problemet med kanske en familjemedlem. Det som det egentligen gäller. Den är ju lite farlig.
Mm. Mm.
För då bygger man ju en massa märkliga spökslott.
Ja.
Så. Och sen tror jag det finns en aspekt till. Det är lite farligt att göra sig beroende av det här.
Hur då?
Jag har känt sådana människor som har haft skitsnacket som ett
fundament.
En kontaktyta.
Mm. Ja. Man umgås genom skitsnack.
Ja.
Mm. Och de är ju säkert jättemånga.
Det tror jag. Jag kan komma ihåg sen skoltid, sen ni gick i skolan, hur det kunde finnas andra föräldrar som hade det så. Och det är ju jättemärkligt. Då kunde jag ju stå med då i små grupperingar på till exempel föräldramöten.
Mm.
Där det vart skitsnack, blev heter det, skitsnack. Och jag kunde känna mig lortig.
Mm.
Att jag bara stod kvar i den här gruppen. Fast jag inte ens höll med, fast jag inte ens drog det vidare, fast jag inte ens... Så tyckte jag att det bara att jag stod kvar i den här gruppen och lyssnade.
Mm.
För jag visste att när jag går
så gör de det om mig.
Då är det min tur. Mm. Ja, precis. Det skitsnacket är nog något bland det värsta jag vet istället.
Mm.
Och det tror jag lätt att det blir i mindre det gör.
Så kan det vara. Men jag tror också den här bristen vi har på att konfrontera människor vi är frustrerade på eller över eller vad det nu kan vara. Det handlar ju också om att vi vill inte skapa onödiga konflikter och hoppas att det kanske ska lösa sig av sig självt.
Mm.
Och tänker att jäklar, nu tycker jag att den där behandlade mig illa och men jag öser ur mig lite så jag åtminstone blir lättad och så får jag hoppas att det inte händer igen. Och om jag ska konfrontera så blir det bara obekvämt.
Mm.
Så fortsätter det.
Mm.
Det här som den här personen har gjort mig besviken på, det fortsätter. Andra dåliga beteenden som det blir bara mer och mer och min frustration blir större och större. Mm. Och till slut spelar jag nästan om jag inte kan få göra mig av med det till någon.
Mm. 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 Så tror jag det är. Men jag tror inte att alla... Jag tror att det finns några få som aldrig någonsin säger någonting om någon till någon.
Men då undrar jag, i så fall, vad tror du att de personerna gör av det här, den här besvikelsen över att de har blivit dåligt behandlade då? Vart kastar de av det?
Eller ska jag på frågan?
Ah.
Nej.
Eller har de det kvar i kroppen? Och bara fyller på. Ja. Eller har de någon hemlig soptipp?
Mm. Jag tror att det är olika hur man är. Jag tror att man... antingen är man väldigt duktig på att konfrontera någon.
Mm.
Eller så är man duktig på att inse att det här har inte med mig att göra. Man släpper taget redan. Man släpper inte ens in det.
Nej precis. Vissa kanske inte blir upprörda över så mycket saker.
Nej.
Det kanske inte rör upp.
Nej.
I de
men,
här personerna.
Men så är det ju med dig med. Och så är det ju med mig med. Det finns ju vissa saker som inte når dig.
Nej.
Som skulle nå andra på en sekund.
Ja.
För man känner att, sorry baby, men den där kommer inte in. Den rinner av som en gås.
Mm.
Så i alla fall idag
kan
jag känna det mer och mer.
Mm.
Att jag liksom, jag vet var den där attacken hör hemma.
Mm.
Och sen finns det ju vissa saker som det bara inte går att värja sig ifrån.
Mm.
Men det finns ju någonting bra i allting. Nu kommer jag till det där igen. Det finns ju någonting bra även i konflikter och i att bli utsatt för saker som man blir besviken på, för man lär ju sig något.
Mm. Mm.
Det värsta man lär sig, eller det bästa, jag vet inte hur man ska definiera det, det är ju att man lär sig hur man absolut inte vill vara mot andra.
Ja, ja. Jo, men det är man. Och jag tror också att, gud vad vi repeterar saker vi har sagt förut, ja. Nu. Men alltså, alla svek har ju ett syfte. Jag tror det.
Mm. Tror jag med.
Och alla personer som kommer in med något negativt i mitt liv har ett syfte.
Ja.
Och en positiv aspekt.
De har man ju dock inte alltid lätt att se på en gång.
Nej. Syftet. Ofta så är det ju en bearbetningsprocess.
Mm. Och sen i perspektiv när man vänder sig och tittar tillbaka så ser man ju att, oj.
Ja, och sen så här också. Men oj, hur länge orkade jag harva på?
Sådana har vi också funnits.
Jag tror absolut. Att det är många som känner så också. Med sådana som man lämnar bakom sig.
Ja.
När man väl ser det ur, nu har jag lämnat perspektivet.
Mm.
Och man kan se sig själv tillbaka på sig själv. Då,
ja.
Då tror jag man kan tänka, men gud att jag orkade fortsätta.
Ja. Men då har man ju fått ny klokskap och vishet också.
Ja, ja.
Som gör att man kan se det från ett nytt håll.
Ja, ja.
Tror jag. Men ja, och jag tänker också på då, apropå det här med skitsnack, och vi pratar om att fara med osanning eller inte, då kommer jag in på det här med människor som till exempel säger att jag är så himla positiv, jag är så positiv, du är den här positiva sortens människa, jag är så positiv.
Mm. Och du tänker att alla de snackar skit.
Det är skitsnack.
Ja.
Nej då. Men det jag kan uppleva på när jag har föreläsningar, till exempel. De, om vi säger att de sitter 35 stycken, var på 3 stycken, för alla får oftast på mina föreläsningar säga bra egenskaper om sig själva.
Mm.
Då kan det vara 3 stycken som deklarerar i 3 minuter konstant att de är så otroligt positiva. Alltså de är så positiva.
Säger de det så här?
Ja, åh vad jag är positiv. Och det är väl fantastiskt om de är det. För då kan ju de bli en smittokälla till andra.
Ja.
Men det brukar ta ungefär 20 minuter. Sen vet man att de som är minst positiva i den här gruppen, det var de där 3. Det har hänt så många gånger.
Ja.
Och
det är som att de måste försvara att de inte är det.
Ja, och jag vill inte slå på dem. För de är i en process.
Mm.
Och de vill ju vara positiv.
Ja.
Man låtsas ju inte vara någonting man inte vill vara.
Nej.
Utan jag tror att de med alla medel försöker ta saker och dölja det de har en brist på.
Mm.
För ingen vill ju vara negativ.
Nej.
Så att man mår dåligt av det.
Nej.
Man kan ju vilja vara lite bitter som hon Karin Kakan, vad heter hon?
Kakan Hermansson.
Ja.
Mm. Eller Lady Damer.
Ja, de säger ju själva att jag är bitter och förbannad, jag vill vara det. Så är det, någon måste vara det så att det händer något, det är kamp. Yes, jag vaknar varje morgon och är förbannad.
Mm.
Och jag kan tycka att det är lite charmigt.
Ja, men fast det är ju som de säger, någon måste ju vara det för att det ska hända måste något.
Ja, så där, då finns det ju en negativitet som faktiskt gör nytta.
Mm. Ja, visst.
Ja.
Visst.
Mm.
Så. Fast det är ju mer också ilska än negativitet. Jag tycker jag skiljer lite på dem.
Ja. Ja, faktiskt. För negativ är ju liksom frånvänd motstånd.
Mm.
Såklart.
Mm.
Fast de är ju också i motstånd.
Mm. Ja, då kanske har både
ett bekämpande motstånd liksom så. Ja. Ja, men det är ju intressant. För jag menar det är ju inte bara i den miljön som jag kan ju upptäcka det även i privatlivet så.
Mm.
Sådana som tycker att de är jättenegativa och pratar om andra som de negativa.
Mm.
Och så tänker jag, men
hör du inte det här?
Ja, exakt.
Mm.
Fast det är inte min uppgift.
Men jag håller med också om att det är ju sällan man hör någon med en liksom positiv syn på livet och som har lite perspektiv och tacksamhet och som är en ja, men som har förmågan att vända på mycket. Mm. Det är sällan man hör dem säga, alltså jag är så positiv. Mm. Gud vad positiv jag är, alltså. Jag är så positiv.
Nej, för det är så här jag tänker då nu. Jag säger inte att jag tänker högt. Den som är så, har ett grundakkord av positivism.
Den litar fullt på det.
Så ja, den behöver inte deklarera det.
Nej. Men så här, nu kommer vi in på en annan sak. Mm. Eller samma sak är det egentligen. Men så här tycker jag det med alla såna här sanningar. Och speciellt tycker jag att man märker sånt på, jag tycker ju om Instagram väldigt mycket.
Mm.
Och det har ju inte blivit forum bara för att lägga upp bilder längre, utan där vill man gärna deklarera sin livssanning också, tycker jag. Och där tycker jag ofta att det handlar om att man går i försvar för sina egna livsval, sin egen sanning, sina egna saker man tror på, utan att någon ens har ifrågasatt.
Mm.
Och för mig är det ett tecken på att man inte tror på sin egen sanning, ja. För att man måste deklarera den till andra, trots att ingen någonsin ens ifrågasätter, ja. För mig då handlar det om att man ifrågasätter sig själv.
Mm. Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis hur du menar. Jag tänker ju samtidigt, det går lite segt. Undrar då om det nu är så, för jag tror absolut att det finns en viss del som är så.
Mm.
Ifrågasätter man också sig själv i tysthet, så att säga? Är man så medveten som man också ifrågasätter sig själv, liksom att om vi hänger kvar i positivism kontra negativism. Mm. Jag är ju så himla negativ, men jag vill ju vara positiv. Jag går ut här och positivist på Instagram, men jag vet ju att jag är negativ. Eller tror du att det ligger så undermedvetet så att man inte ens vet?
Jag tror att det ligger undermedvetet.
Tror du?
Ja, men det kan, jag tror att det kan finnas åt båda hållen.
Mm. Ja, förmodligen.
Men du förstår, har sett det och förstår vad jag menar.
Ja, ja, definitivt. Men det är lite gulligt.
Är det?
Ja. Det beror på, nej, vad det gäller förstås. Det beror på vad det gäller. För vet du, varenda liten kotte gör ju så gott de kan i varenda enskilt ögonblick med de förutsättningar de har.
Ja, men varför gör de inte det till sig själva då istället för offentligt? Det är nog mer det jag tycker det handlar om.
Det är för att du får snabbare bekräftelse.
Ja, det är väl så kanske.
Oh, det är den snabbaste bekräftelsen. Du kan ju få på ett like på en sekund. Bra, tack.
Ja.
Förstår du? Ja, det tror jag.
Ja, för att det jag menar är inte att jag inte ifrågasätter mig själv. Det gör man ju hela tiden. Ja. Eller jag gör det hela tiden. Men det är nog det här att man på något sätt, ja, men man måste göra det offentligt och försvara det inför andra.
Mm. Mm. Fast ingen ens har ifrågasatt.
Ja, och det är det som jag tycker är ett tecken på att man gör det undermedvetet.
Mm. Det är sant.
För hade man varit medveten om att man ifrågasätter sig själv, då gör man ju inte det publikt.
Nej, det är sant. Helt klart.
Tror jag.
Mm. Men tror du inte också att folk ifrågasätter sig själva lite för mycket också?
Mm. Jag tog en sipp med kaffe här.
Ja.
Jag tycker vi överanalyserar och ifrågasätter allt.
Ja, precis.
Jag är lite trött på överanalysens era.
Mm.
Jag kan bara längta så himla mycket efter när vi bara ska vara.
Mm.
När vi ska vara sunda människor.
Mm.
Som slutar ifrågasätta andra och oss själva och våra val och allt vi gör. Och bara kan vara.
Mm.
Och nej, du vill överanalysera?
Nej, definitivt inte. Nu är vi ju jungfru båda två. Och det är
vi är ju överanalyserande människor.
Ja, det är du och jag. Definitivt. Men och då när du säger att bara vara, att bara vara är ju bara ord ända tills man verkligen är.
Mm.
Och dit har vi ju inte kommit, som sagt.
Nej.
Men det är ju väldigt, väldigt inne att slänga sig med uttrycket. Bara vara.
Är det?
Oh, gud! Mm. Jag tycker det var varannan människa. Och nu ska jag bara vara. Och nu ska jag bara vara. Och det är viktigt att man bara vara. Och nu är jag semester, nu ska jag bara vara. Alltså, och ja, det är ju viktigt. Men frågan är hur många av de här som säger det som verkligen är.
Och det här bara vara. Just anledningen till att vi kanske är inne i en överanalyserande era är ju för att det är svårt att ta sig dit, och just nu måste vi analysera hur tillvägagångssätten ska vara.
Ja,
det är ju det handlar om lite grann. Och jag tror att jag känner mig så himla färdig med det.
Mm.
Inte, jag menar inte att jag är färdig.
Du är så himla bra redan.
Ja, jag är så himla färdig. Nej, jag menar inte att jag är hybris på det sättet, utan jag menar att jag är så trött på det.
Ja.
Jag längtar efter bara vara och sluta tänka och sluta
analysera hur jag på bästa sätt ska bara vara och hur jag ska göra det på mitt sätt och, ja, men du vet.
Men hur gör man det då?
Bara är.
Mm.
Hur slutar man analysera?
Jag tycker att nummer ett är ju att sluta oroa sig för saker.
Mm.
Oro är en jättestor faktor till att vi inte bara kan vara.
Mm.
Och det är ju lätt att säga, nu slutar vi oroa oss för saker. Det blir jättebra. Jag vet inte hur man... Det här kommer låta högfärdigt.
Okej, jag håller i mig.
Jag tror jag är född oroslös. Jag är riktigt.
Och där fick hon hybris på riktigt.
Nej, inte oroslös. Men jag tycker att jag... När man diskuterar med andra så får man ju höra hur andra har det.
Mm.
De berättar om hur de har det. Och jag har märkt att jag är en ganska icke-oroad människa.
Mm. Man brukar ju säga att om man känner ångest så är man i dåtiden. Om du känner oro så är du i framtiden. Alltså mentalt.
Mm.
Okay, men det enda stället du kan bli lycklig på är nu.
Mm, ja. Och jag tror att anledningen till att jag inte är så en orolig person. Nu härmar du hur jag sitter med mina händer här. Är för att jag kommer på mig själv med att inte tänka så mycket på då.
Mm.
Eller nej,
sen.
Mm. Sen.
Mm.
Jag tänker sällan på hur ska jag bo om ett år och tänk vad ska jag jobba med då.
Mm.
Oj, tänk om det går dåligt för barnen när de ska gå i skolan om ett år. Och gud, har jag någon pengar? Jag tänker aldrig så.
Nej.
Jag tänker sällan så.
God.
Men det har också en baksida.
Ja.
Det är svårt att uppnå mål. För att... Jag har sällan väldigt klara bilder över att det där ska jag göra då.
Mm.
Sen,
men jag är inte en målinriktad person.
Nej, jag är nog en ganska... Det här är gött och flyter runt person.
Mm. Mm. Men kan man inte uppnå mål ändå? Jag tänker man kan kanske ha mål / drömmar. Men sen kanske man inte måste jobba så hårt med dem. Utan hitta på att händer det så händer det, då blir jag lycklig. Händer det inte det, händer något lite bra och då är det okej.
Så
tänker jag.
Mm.
Och det är ju fantastiskt.
Så är det.
Vill inte alla hamna där?
Kan jag tänka. Jo. Men sen kan ju jag ha andra, jag kan ju ha baksidor ändå.
Mm.
Jag kan ju inte berätta att jag är bra.
Det här är det svenskaste som finns. Nu har vi sagt någonting bra om dig. Då måste jag vara snabb och säga någonting dåligt.
Vi klipper det dåliga
bort. Ja. Nej, men jag tror ju, jag är inte jätteorolig person heller. Men jo, alltså från början, från hemma, från lilla Emma, så är jag en väldigt ängslig person. Jösses.
Men jag tror inte du har projicerat på oss i så fall.
Nej, men jag har ju jobbat bort det. Men hade jag inte jobbat med mig själv, så hade jag definitivt varit lika ängslig som jag var när jag var yngre.
Tror du inte att det hade accelererat?
Jo, det tror jag, definitivt. Ja. Och med tanke på hur världen ser ut så hade jag ju blivit offer.
Ja.
Så jag har nog jobbat hårt med det. Det är inte en själv, för jag tror, många tror att jag är född positiv och att jag är en positiv person.
Fast det vet jag, ju jag att du inte är.
Nej, jag är egentligen inte det. Jag tycker ju att det är lätt att bli hänförd och jag är jävligt tacksam. Men det här är ju sånt som jag har jobbat på. Jag är absolut inte född med det.
Och en punkt till. Jobbar med varje dag.
Varenda dag. Samma som kondition. Så skulle jag inte göra det på en lång tag och jag skulle få många motgångar, då åker jag tillbaka lite sakta till det jag kom från början. Jag har ju en mamma som är lika ängslig, så att jag har ju med mig det från början liksom. Så att ni inte har fått det beror ju dels på att jag har jobbat stenhårt.
Fast det har du gjort i vuxen ålder mest,
eller? Ja, det har jag nog. Absolut. Men sen har ni ju pappa som inte är det.
Nej, det är klart.
Jag har aldrig hört att han är nervös i hela sitt liv eller orolig, aldrig någonsin.
Nej, det är väl så. Man får ju
lite av det. Ja, det är tandläkaren då.
Tandläkaren.
Ja. Men annars?
Annars och, ingenting.
Nej. Så det är väl häftigt. Men, jag brukar ju säga, det finns ju en bok som heter Drunkna inte i dina känslor. Har du läst den?
Nej.
Men jag vet att du har pratat om
den. Ja,
och då använder de ordet starkskör.
Aldrig hört.
Nej, men det är så bra. Det är just det här att man är stark, skör. Att man är Och jag känner igen mig jättemycket. Det är för övrigt ett bra boktips. Drunkna inte i dina känslor. Det handlar mycket om high sensitive personality också. Och då är man, jag är ju liksom ängslig och glad och ledsen och arg väldigt mycket. Och väl, men också har otroligt lätt att bli hänförd och fascinerad. Så jag vill fortfarande ha min ängslighet om det kostar. Att ha förmågan att vara lika fascinerad och hänförd. Men det är också det som gör mig, tycker jag, så intresserad av andra människor. Och vara så nyfiken och duktig på att lyssna. Det är ju också för att jag har såna tentakler. Om jag skulle vara en rätt så kall person. Och rätt så avstängd och skicklig på det här med coaching. Här kan jag strukturen, nu kör vi. För såna finns det ju. Men den coachen vill inte jag vara. För den skulle jag själv inte vilja möta. Jag vill ju möta någon som vet hur det gör när livet ger oss en rejäl käftsmäll. Och det är ont ända ifrån fötterna och upp, så att säga. För jag vet inte, jag förstår inte hur jag skulle kunna ha förtroende för en samtalsterapeut eller coach eller vad det nu skulle vara som inte vet hur det känns när livet gör riktigt, riktigt, riktigt ont.
Så för det är ju det man vill lära sig hantera.
Ja!
Och vara glad, det är vi ganska bra på att hantera.
Det är vi bra,
ja.
Det är vi bra på. Men jag har också varit bra på att hantera ängsligheten och rädslan och ilska förresten, herregud vad mycket ilska. Det kommer ur ängslighet.
Okej.
Det är ett annat program känner jag, för nu sticker det väldigt mycket, det är ju mycket så. Men så, idag har jag ju lärt mig att gilla den ängsligheten, och som sagt, om det är det kostar. Och kunna vara så hänförd.
Jag tänker att så länge den inte tar dig överhand,
ja,
så behöver du väl inte vara negativ.
Nej, faktiskt. För man blir ju sensibel. Alltså man jag tycker ju att jag lever så jäkla på riktigt. Men det tycker ju alla, såklart. Men med mitt sätt att se, så är det där. Sen finns det ju stunder när jag önskar att den där ängsligheten och oron gick och slänga ungefär till Kapstaden och aldrig mer komma tillbaks. Visst gör det. Men ändå kommer det någonting gott ur det.
Ja, och det där, nu är vi ju tillbaka i kontrasterna också.
Ja,
såklart. Alltså utan ängsligheten så finns ju inte tacksamheten.
Nej.
Lite så är det ju.
Ja, så är det. Men känner du ingen tacksamhet? Du har inte känslor.
Jag har inga känslor alls. Jag bara går runt och strövar runt och är aldrig
och
orolig.
Och bara, vad skönt att vara inne i vet. Men gör det ju.
Jo, det gör man, för barnen gör man ju det.
Ja.
Alltså barn upprör ju alla. Hela känsloregistret. Det är ju allt från skörhet och ängslighet till total ilska och totala lyckorus. Det är ju bara, det är ju en helt känslostege som man klättrar på fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Men de är ju också alltid där.
Precis, visst är det så. Och sen, jag vet inte, det är ju såklart att i perioder när man är utmattad och mår sämre så är man ju ängsligare. Så det är ju alla.
Så är det. Det sitter ju hos.
Även om den sidan kanske är mindre än vad den är hos andra, så är det inte så att den är obefintlig.
Nej.
Jag tror inte att någon känsla eller egenskap är obefintlig hos någon.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag tror att den har bara
har ju alla balans. Ja, helt klart. Och sen är det olika som kliver upp på scenen. Men sen hävdar jag bestämt, det här omtvistar ju de lärde, det här är hamnade i diskussioner många gånger. Däremot så kan vi ju välja lite grann vilka känslor vi vill ha på scenen. I och med vilken tanke vi låter husera fritt.
Ja.
Men sen var det som du sa, mår man riktigt, riktigt, alltså diagnostiserat dåligt, så är det ju inte lika lätt att säga, välj tanke!
Nej.
Alltså man kanske inte har kapacitet att välja tanke. Men då ska man ju få hjälp att hitta förmågan att välja tankar.
Ja, men den vägen är nog ganska lång.
Det tror jag. Om man är riktigt, riktigt, riktigt sjuk. Alltså, så.
Ja.
Då tror jag det.
Men sen är det ju så här också. Att bara för att man inte är sen framåt. Så kan man ju fortfarande vara ängslig för saker man har nu. Alltså även om jag är...
till exempel...
Ja, men som en konflikt jag hade i morse.
Ja,
jag kan ju vara ängslig över den.
Ja, du menar. Ja,
förstår du vad jag menar?
Jag tänkte inte så. Ja, helt så. Klart.
Så att den, ja. Ja, jag vet inte. Nu spinner det. Nu har vi satt igång hjärnorna här.
Ja, vi har bett av ganska många grejer idag.
Vi har gjort det.
Skitsnack och... Det var väl det.
Nej.
Nej, allt möjligt som vanligt. Det är väl det en podcast ska vara till för, i alla fall våran.
Ja.
Viktigt på riktigt.
Mm.
Ska vi runda av?
Mm. Den här gången så ber jag om kärleksbrev.
Ja.
Ni kan skicka dem till josephine_karlsson med k2s @hotmail.se. Många vill jag ha.
Ja,
ja.
Jag vill också ha en kärleksbrev.
Så hade jag faktiskt på dörren ett tag. Ingen reklam tack, men gärna många kärleksbrev. Men jag fick inga ändå. Om ni vill skicka kärleksbrev till mig så kan ni göra det till emma@livskrafteremma.com. Och sen kan ni ju läsa våra, ja, kanske Nordeuropas absolut mest intressanta, substansfulla och värdefulla bloggar.
Om du frågar
med
oss.
De mest, alltså, fantastiska bilder.
Ja.
För det tycker ju du att jag har på min.
Fast jag använder ju mest min.
Ja. Och då heter ju min blogg livskrafter.blogspot.com.
Mm. Och min heter fotografjosephine.blogg.se. Vad bra att du inte kompenserade upp våra fantastiska bloggar med något negativt där. Jag väntade bara på det.
Nej, jag har lärt mig.
High five för icke-svenskhet.
Ja,
ja,
precis. Men då får ni väl vara rädda om er där ute och klä er väl och se upp i trafiken och åka sakta, så får ni åka länge.
Mm. Ta med de människorna ni tycker betyder någonting för er, istället för att ta det bakom personen.
Ja, det får bli de sista orden.
Puss och kram!
Puss och kram!
Hej hej! Let me tell you about the boy I know. He's my baby and he lives next door. Morning for the sun comes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, that hallelujah, I just love him so. When I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4 I hear him on my door. He kisses me and he holds me tight and whispers, baby, everything is alright. That's why I know, yes I know, that hallelujah, I just love him so. By the time I count from 1 to 4 I hear him on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, he kisses me and he holds me tight and whispers, baby, everything is alright. That's why I know, yes I know, that hallelujah, I just love him so.